Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Quizpodden! Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm som sitter här mitt emot mig på Comfort Hotel i Göteborg som vi återigen har fått lånat ett rum utav och spela in i. Superschysst verkligen!
Verkligen och skön uppladdning nu när vi har varit uppe på takterrassen här och ja, tagit några öl innan inspelningen.
Ja, det var ju utsikt över hela Göta älv.
Otroligt fint. Så nu känner de sig bra i form för att quizza lite.
Ja, verkligen.
Se hur det går efter detta.
Ja, verkligen.
Här kommer första frågan. Då undrar jag, varför har hallickar så mycket smycken? Och då tänker jag kanske framförallt på de här hallickarna, eller pimps, som man brukar säga, i USA. Där det är den klassiska bilden. Ja, du kanske ser det framför dig.
Ja, ja.
Stora guldringar, mycket guldsmycken.
Päls.
Päls, ja.
Hatt.
Precis.
Hatt,
ja.
Pälshatt.
Precis. Ja. Varför har de så mycket smycken? Och då kan jag säga att det är något mer specifikt än att typ de gillar det.
Ja, ja, ja. Mm. Det förstår jag. Ja. Intressant. Alltså, någonstans så har väl det spridits vidare också till rappare och så. Eller i och för sig, no, det är rappare. Jag tänker att Snoop Dogg snackar om att han är en pimp. Och så har han mycket smycken.
Mm.
Jag tänker det någonstans.
Mm.
Men det känns som att rappare kanske vill inge mer respekt med att de har mycket pengar och så. Och jag tänker att hallickar kanske skulle visa den respekten mer med att de hade kanske vapen på sig. Det vore ju kanske lite mer respektingivande än att man hade mycket pengar, tänker jag. Eftersom de rör sig i kriminella kretsar redan. I och med prostitutionen. Men du, vänta här nu. Kan det vara så här? Att om du har mycket smycken, så har du mycket pengar.
Mm.
Och du har mycket pengar som hallick, så har du mycket prostituerade som jobbar för dig.
Mm. Jag förstår hur du tänker. Lite som en statussymbol.
Ja, exakt.
Men jag kan säga att det här är, som en ledtråd då, så är det här en mer praktisk anledning. En praktisk legal anledning.
En praktisk legal anledning?
Mm.
Ja, okej. Okay. Men då måste det vara så att de investerar alla pengar i smyckena. Och det är ju legalt att ha smycken. Men det kanske inte är legalt att ha pengar som du inte kan förklara. Samtidigt kan du inte förklara smyckena heller, men du behöver inte skatta för smycken. Jag tror att det är för att de investerar pengarna i smycken för att de kan inte ha redovisa kontanterna. Jag tror det.
Ja, det är snubblande nära. Du kanske vill utveckla lite.
Ja, men om de har massa pengar så kan de ju säga att då kan de inte förklara vart de har fått alla kontanter ifrån. Men när de ska skatta, till exempel. Om de åker dit, IRS kommer och säger, men vad är det här för pengar?
Mm.
Jag kan inte säga någonting. Men om de säger så här, vad är det för smycken? Ja, men det är smycken som jag har ärvt. Eller,
mm.
Kanske de också för sig måste bevisa på något sätt, tänker jag nu. Men ja, jag tror att du har för att du ska skatteflykt, liksom.
Ja, det är ju otroligt nära.
Ja.
Men det är så här, att om man blir arresterad som hallick i USA, eller pimp,
ja,
då får polisen beslagta alla pengar de har på sig.
Ja!
Men de får inte beslagta smycken.
Mm-hmm.
Så därför då, så går man till en pantbank, så köper man på sig massa smycken för sina illegala pengar. Ta på sig de här smyckena, sen blir du gripen, då skickar de in dig i finkan. Då får du ta av dig de här smyckena och så ger dem till någon. Och då ger man det till någon kompis eller så. De går tillbaka till pantbanken, lämnar in smyckena, får pengar, tar pengarna där och så går de och löser ut dem mot borgen. Så då är de ute på gatan igen. Så därför ska man som pimp alltid ha mycket smycken på sig.
Smart lösning. Men det är som ett kryphål i lagen då?
Ja.
Ah.
Påminner mig lite grann om husen i Grekland. Det här med kryphål.
Vad tänker du då?
Jo, i Grekland, när man åker runt där så ser man ju alltid att, eller alltid. Men känner du igen dig om jag berättar att du åker genom en grekisk by eller stad och så ser du många halvfärdiga hus. Har du tänkt på det någon gång?
Nej, jag har inte varit i Grekland så. Svårt för mig att föreställa mig. Men okay.
Ni lyssnare som har varit i Grekland kanske har tänkt på detta. Och då fick jag höra någon gång när jag var där på Kreta att det är för att man bygger aldrig färdigt ett hus i Grekland. Du lämnar alltid en vägg. Fattas eller så.
Varför då?
Det är ingen skatt på byggnadsprojekt.
Aha.
Så du flyttar in i huset och så bor du där.
Ja, ja.
Men du bara säger, jag håller på att bygga. Liksom. Taket är inte klart.
Nej.
Då behöver du inte betala en skatt. Och så bara får det vara så för all framtid.
Och de har så bra klimat så de behöver inte ha en vägg extra kanske.
Nej.
Nej.
Också ett litet kryphål.
Mm. Och tips. Okej, Stefan, nu ska vi ut i rymden, tänker jag.
Spännande.
Ja, väldigt.
Mm.
Fermis paradox är någonting som man pratar om när man pratar om rymden.
Mm-hmm.
Men vad innebär den paradoxen?
Fermis paradox.
Mm.
Okej, då tänker jag att Fermis med F,
ja,
att det är en person då.
Ja, stämmer.
Ja, just det. En forskare. Och sen hans paradox. Och då ska jag säga, då måste jag tänka lite här nu. En paradox är ju till exempel... Alltså någonting som är sant, va? Fast ändå inte. Till exempel, när man var yngre så sa man väl så här att en paradox var jag, alltså meningen, jag ljuger alltid. Det är en paradox.
Ja, exakt. För det är en motsättning i själva meningen.
Precis.
Ja.
För att jag ljuger alltid. Om den meningen är sann, då ljuger man ju inte alltid.
Nej.
Och om den inte är sann, då... ljuger man ju inte alltid.
Nej.
Typ så, på... Ja. Just det, filosofi på extremt låg nivå.
Ja, ja. Ja, men det är motsättningar ska jag nog säga, kanske mer.
Ja. Just det. Okej, och i rymden?
Mm, jag kan berätta att Enrico Fermi, han är Nobelpristagare.
Mm-hmm.
Och det här uppkom ungefär runt 1950, den här paradoxen. Eller, ja, det är en teori, kan jag säga.
Ja, okej. Och någonting som har med rymden att göra.
Jajamän.
Då tänker jag att det kanske har att göra med... Antingen kan man tänka att det har att göra med universums storlek. Någonting i stil med att ja, men det expanderar så fort så att det är oändligt, fast ändå expanderar det.
Mm.
Universum är oändligt, fast det blir ändå större hela tiden.
Mm.
Typ hur fungerar det?
Mm.
Något sånt. Eller att det har någonting med utomjordingar att göra.
Mm. Hur tänker du då?
För det är ju lite så här, det har man ju hört någon gång att universum är oändligt. Jag kan ingenting om rymduniversum. Men man hör att det är oändligt stort. Och då tänker man att sannolikheten att det finns utomjordingar borde vara väldigt, väldigt stor.
Mm.
Men samtidigt så kanske det är så många parametrar som krävs för att det ska bildas liv på andra planeter. Att det är så många... små exakta detaljer som måste bli precis rätt. Så det händer aldrig ändå.
Mm.
Och att det är paradoxen. Att universum är oändligt, men det är ändå så pass svårt att få till liv, så det finns ändå inte liv någonstans än här.
Ja, ja, ja.
Någonting åt det hållet.
Ja.
Jag vet inte om det här är en färdig tanke som går att formulera överhuvudtaget.
Jag tror det är ganska filosofisk, din tanke. Så, ja.
Just det. Men jag kan nog inte komma på något bättre. Eller det här att universum är oändligt. Eller säger man det? Det kanske bara är någonting som man har slängt sig med. Men så kanske inte alls är. Att det är oändligt eller att det expanderar. Men ska jag ta det här med utomjordingarna då? Då säger jag så här att det borde finnas utomjordingar. Men det finns ändå inte. För att det är så svårt. Att det är Fermis paradox. Förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja. För det är rätt!
Va? Nej, det är inte
jo,
sant.
Jo, det är rätt.
Va?
Ja, det är rätt. Det är helt rätt.
Okej.
Okay. Du tror inte dig själv att du gissar på det.
Nej.
Jo, det är rätt. Enrico Fermi ställer sig frågan, det finns så många platser i universum som det kan finnas liv på. Alltså det finns så många möjligheter att den här planeten borde ha alla förutsättningar.
Ja.
Varför har inte vi stött på något liv än för? Det är paradoxen. Det finns så pass många ställen det kan finnas liv på, så det borde finnas liv.
Ja.
Varför har vi inte stött på det än för? Och då finns det flera teorier på det här. Varför man inte gjort det?
Ja, okej, okay. Så det är ändå inte riktigt exakt som jag tänkte.
Nej, men du får ändå rätt för det. Det är ju snubblande nära. Det kan inte komma närmare. Okay. Så jag tycker vi köper det. Och det här är något som förbryllar forskare än idag. Och förmodligen mänskligheten i allmänhet, kan jag tänka mig. Och det finns en hel del teorier om varför det just är så här.
Alltså att vi inte har fått besöka nu?
Exakt.
Fast det borde finnas intelligent liv?
Ja.
Okay.
Eller att vi inte har stött på när vi har sökt, kollat ut i kikare och allt vad det är. Kikare var lite lätt primitivt. Och en av teorierna till att vi inte har stött på något liv än, det är just att vi är för primitiva.
Ja, just det.
Enligt den här teorin då, så är det så att annat liv har upptäckt oss, men vi är för ointressanta för dem. Så det skulle vara, om man skulle sätta relation till något som vi kan relatera till då, så skulle det vara som att vi går förbi en myrstack. Och vi ser myrstacken, men vi försöker inte kommunicera med den.
Nej, precis.
För att det är för primitivt. Vi kan inte prata med myrstacken. Så vi går bara vidare.
Just det
är en teori. Sen, motsatt till den tesen då, det är att vi är intressanta. Och att vi håller på att bli bevakade just nu. Och att de som bevakar oss inte vill ge sig till känna, för då skulle de förstöra experimentet liksom.
Ja.
Eller bevakningen så att säga.
Just det.
De skulle störa. Och sen så har du hört talas om Prime Directive från Star Trek-serien?
Nej.
Nej. Det innebär att i serien Star Trek då, så när de sätter på en ny civilisation, så ska de inte ge sig till känna, för att de vill låta dem leva i fred liksom. Man ska inte liksom komma hit och störa dem. Och det är också en teori, att utomjordingar har sett oss, men de vill liksom inte störa oss, utan de vill låta oss leva som vi gör liksom. Och det kan vi ju se här på jorden också. Om vi, alltså den civiliserade mänskligheten, upptäcker en stam i Amazonas, till exempel, som inte är upptäckt, då låter man den vara. Man går inte in och så här, nu ska vi kolla här och tappa blod och kolla hur, vad har ni för värden egentligen? Vad äter ni för kost? Så man låter dem ju vara.
Eller?
Och leva i fred. Ja, eller? Men man låter dem ju leva i fred för att liksom, de ska få leva sitt liv och enligt sina principer, liksom, om, avskärmade från resten av världen. Det är också en teori. Och en sista teori då till att vi inte har stött på någon liv än, det är att på grund av avstånden i vår galax. Vår närmaste stjärna, den ligger tusentals ljusår bort. Och vår närmaste granngalax, den ligger 2,5 miljoner ljusår bort. Så det är distansen som vi inte ens kan föreställa oss. Och vi skickar ut signaler hela tiden. Men vi har inte fått något svar tillbaka eller någonting. Om den här teorin stämmer och att det är avstånden, då är förmodligen vår civilisation utdöd för länge sedan när de här signalerna väl når fram.
Ja, just det.
Ja. Så då kan man se de här signalerna lite grann som ett testament eller någonting.
Mm.
Och det är ett ganska intressant sätt att se på det, att det är testament.
Verkligen. Alltså jag tycker det är väldigt intressant med sådana här teorier om det, liv utanför jorden. Hur går tiden? Att man hör ibland att ja, men vi upplever tiden som linjär. Att den startar nu och så är den slut imorgon, så att säga. Eller den går framåt hela tiden.
Ja.
Men ibland hör man ju såna här fysiker som argumenterar för att tiden fungerar inte så, utan tiden är mer som en cirkel. Så man kan alltså åka fram och tillbaka på den här cirkeln. Och jag läste här för ett tag sedan, jag tror att det var Stephen Hawking, den numera avlidne fysikern.
Ja.
Jag tror att det var han som anordnade en jättestor fest som skulle vara hur grym som helst och sådär, alla välkomna. Och då skickade han ut inbjudan till den här festen efter att festen hade varit.
Ja.
Och det var det bara så att de enda som skulle kunna komma på den här festen var tidsresenärer.
Ja, precis. Ja.
Men då var det så att det var ingen som dök upp då, tyvärr. Så att det var hans argument för att vi har inga tidsresenärer här.
Men det är ganska smart det där ju. Att göra en sån, verkligen testa. Att det, för att se om det finns tidsresenärer. Men det har man väl också satt ut någon belöning för dem som kan bevisa att spöken finns. Ska få $1 miljon. Det finns någon sån organisation, va?
Ja, precis. Jag har också hört att man lyckas bevisa något övernaturligt så får du det här.
Exakt, om du kan spå eller något sånt där.
Helst tidsresenärer. Det hade varit så jäkla kul om man kunde komma på den tekniken. Att man skulle kunna resa i tiden.
Ja, verkligen. Det vore sjukt spännande.
någonstans är det så här, man kan bevisa att spöken fanns. Ja, okej. Okay. Vad ska vi göra med? Förstår du? Okej, nu går vi vidare. Men med tidsresenärer, då skulle man ju verkligen kunna så här, ja, men okej, men då åker tillbaka till 50-talet.
Shit, för det skulle kunna förstöra grejer. Fattar om det hamnar i fel händer liksom.
Precis, men jag tänker om man kunde åka tillbaka, men man kan inte påverka.
Ja, du vill modifiera själv, din egen liksom tidsresa.
Ja, eller jag tänker att man åker tillbaka fast man kan bara se det som en film, så att säga. Du kan vara där, fast du syns inte, du är osynlig liksom. Du kan bara se de här sakerna.
Ja, men då kanske det finns fortfarande då. För det kanske var folk på den här festen då, utan att de gav sig känna.
Det är sant.
Ja.
Ja, hoppas.
Fermis paradox.
Just det. Då undrar jag, varför pekar alla Disney-anställda med två fingrar?
Varför pekar de alltid med två fingrar?
Jajamän. Att vi pekar ju ofta då kanske med ett pekfinger. Bara på någonting, där borta. Medan jobbar du på Disney, då pekar du alltid med två fingrar. Både pekfinger och långfinger.
Jaha, okej. Okay, ja. Så, ja, jag förstår.
Aldrig en finger bara. Boom.
Mm. Ja, kan det vara för att de kanske de måste vara så övertydliga mot alla dumma jävlar som besöker Disney World. De där borta, det räcker inte att de pekar med ett finger. De måste peka med två fingrar, helst hela handen. Det där borta, inte där, utan där.
Just det.
Nej, jag bara skojar, såklart. Men jag har ju hört en grej om två fingrar i alla fall. Och det är den här gester som kanske mer är vanligt i Storbritannien. När man sätter upp två fingrar så här i luften.
Mm.
Som betyder kanske numera liksom up yours. Alltså typ ta det i arslet. Eller om man ska direkt översätta det i svenska.
Mm.
Och det kom ifrån riddartiden. Riddartiden, det finns kanske inte ens. Men när riddare fanns.
Mm.
Och då var det så att när man håller upp två fingrar i luften så här. Då betyder det, jag kan i alla fall spänna en pilbågen. Och med andra ord, jag kan alltså döda dig fortfarande. Om du till exempel hade fått ett svärd i ben eller fått ett svärd i magen eller vad som helst. Nu får det som låter ganska barbariskt, men ja, jag antar att det var så när det fanns. Och gud, ändå hålla upp liksom två fingrar i luften och säga att jag kan fortfarande döda dig.
Mm, just det.
Kanske är det något sånt tills du tänker?
Var ligger toaletterna? Och så upp med de där två fingrarna. Mm, där borta.
Jag kan fortfarande döda dig. Nej då, det tror jag inte att det är. Men ja. Men du, Långben, Mickey Mouse, Kalle Anka, tänker jag som de, det är de som dyker upp i mitt huvud just nu.
Mm.
Och jag är rätt säker på att de inte har fem fingrar på deras hand. De kanske bara har tre till och med. Men jag ser dem framför mig nu. Eller har de fyra, kanske tre fingrar och en tumme? Är det så de två fingrar och en tumme? Om vi ponerar att de har det då. Två fingrar och en tumme. Alla de här figurerna.
Mm.
Då kanske det är som någon hyllning till dem. Att de därför pekar med två fingrar jämt. För att så pekar liksom Mickey Mouse. Och så pekar Kalle Anka när han pekar.
Ja, just det.
När han pekar med hela handen liksom.
Mm.
Ja, det får bli min gissning.
Det är en gissning?
Ja.
Det är tyvärr fel.
Oh. Kändes rätt?
Ja. Det är så här att Walt Disney, som vi pratade om här tidigare i podden, han var en storrökare. Han rökte något så in i bara den, alltså. Hela tiden. Det här rimmar inte så bra nu för tiden med liksom det Disney vill framhäva.
Nej.
Till exempel så är det rökförbud i alla Disney-filmer. Sedan 2007.
Aha.
Mm. Så inga karaktärer får röka.
Nej.
Och de gör ju även lite så här vuxenfilmer nu för tiden. Star Wars, Pirates of the Caribbean och sådär.
Ja.
Och då är det så på alla gamla videos och kort så röker Walt Disney.
Ja.
Då har man photoshoppat bort de här cigaretterna.
Nej.
Så på varenda kort så står han och tänkte nu att man skulle hålla en cig då mellan långfinger och pekfinger.
Ja.
Men så photoshoppar du bort ciggen.
Ja.
Då står man ju och pekar med två fingrar.
Ja.
Så då har man liksom, okej, vad ska vi göra med det här nu då? Nej, men då får vi säga att så här gör man på Disney. Man pekar med två fingrar, för det gjorde Walt. Men sanningen är att han stod och rökte.
Ja.
Den officiella förklaringen, när folk ifrågasätter det här, varför pekar alla Disney med två fingrar? Det är att i vissa kulturer så är det ofint att peka med ett finger.
Jaha.
Men det anser man då vara mer ett svepskäl.
Ja, men snacka om moralpanik.
Ja,
alltså,
verkligen.
Det finns en gräns. Kanske ganska bra då ändå att försöka att påverka ungdomar, barn kanske mer, att inte röka.
Ja.
Men vem fan ser upp till Walt Disney? De ser väl upp till Mickey Mouse?
Ja, men jag vet att på Disney World så finns ju den här kända statyn där alldeles i mitten så står Walt Disney och jag tror han håller Musse Pigg i handen och så står de och tittar på någonting. Så jag tror ändå att de är ganska liksom...
Att de är i varandra liksom.
Ja, precis. Ja, att Mickey Mouse är Walt Disney och så vidare.
Men du, astmacigaretter? Har du hört talas om det?
Astmacigaretter?
Nej. Det är sjukt. För innan man hade inhalatorer och grejer, då hade man något som kallas för astmacigaretter som skrevs ut av läkarna. Och i de här cigaretterna så var det alltså ämnen som hjälpte med astman. Som du tände eld på och så liksom rökte du. Då såg ut cigaretter. Mm. De heter astmacigaretter verkligen.
Mm.
Och det behövde inte vara tobak i de här. Men det kunde vara tobak i de här.
Mm.
Vilket inte rimmar så bra med astma nu för tiden. Där, jag tror de slutade finnas 75 eller någonting. Det är ganska sent ändå ju. Men det var ju för, istället för inhalator för att de skulle dra in de här ämnena liksom.
Mm. Jag förstår.
Om de hade astma.
Mm. Jag förstår. Jag skulle nog ändå tänka mig att de här cigaretterna påstods hjälpa mot astma.
Ja, säkert.
Om de innehöll ämnen som hjälpte mot astma, det skulle nog säga mer tveksamt.
Ja, så är det säkert. Men 75 ändå, det är sent.
Det är sent.
Ja.
Walt Disney, han dog av en gissning.
Ja, lungcancer.
Stämmer.
Ja, det var det. Mm. Ja.
Han fick även transplanterade lungor och hade mycket problem av sin rökning.
Oj.
Walt Disney, han föddes 1901 och han började röka under första världskriget där han jobbade som ambulansförare.
Stressigt.
Ja, det kan man säga. Lite stressigt. Ja, så det, han var nog inte den enda ambulansföraren under första världskriget som han rökte, tror jag. Mm. Och sen när jag läste på här lite då, så fick man höra från Disneys sida att så liksom sa de att han rökte sådär. Men han var extremt noga med att aldrig röka framför barn.
Ja.
Tror du på det?
Nej, det tror jag inte. 1930 liksom.
Nej, exakt. Han måste ha varit omgiven av barn hela tiden. Ja. Han rökte hela tiden. Så.
Ja. Ja,
nej. Det släpptes ju en film nu med Walt Disney i huvudrollen. Save Me Mr. Banks.
Jaha.
Mm. Men den släpptes på Disneys förlag. Och de har ju rökförbud i sina filmer.
Aha.
Så att där fick då liksom regissörerna, hur ska vi få till det här? Han rökte ju konstant.
Ja, ja, ja.
Alltså som jag förstått det så hade han liksom en cigg i käften även när han sov.
Ja.
Alltså, han rökte jättemycket. Men ja, de fick jobba runt det och så fick de istället lägga in att han hade en jobbig hosta då hela tiden som skulle vara ett tecken på att han rökte.
Jaha, okej.
Okay. Och i någon scen så smög de in en otänd cigarett som han liksom fimpade. Det gick bra sådär.
Ja.
Och precis som du gissade här så dog ju Walt Disney lungcancer. Och jag vet inte om du minns det här, men vi har pratat om Walt Disneys död tidigare i podden.
Ja, det har vi nog gjort, ja.
Och då har jag för mig att det var du som ställde en fråga till mig.
Och ja.
Då var din fråga, vad var Walt Disneys sista ord när han dog i lungcancer?
Ja, visst ja.
Kommer du ihåg vad hans sista ord var?
Ja, han skrev ner på någonting papper. Han skrev någon skådis namn.
Mm.
Och det var väl någon skådis som aldrig hade jobbat med honom eller hade hört talas om honom. Men jag kommer inte ihåg vem det var just nu på rak arm.
Walt Disneys sista ord var Kurt Russell.
Så var det, ja. Det var ju det. Det är otippat skådis också.
Ja, otippat. Men...
Han var ganska ung då också, Kurt Russell.
Ja, jag tror att han hade precis skrivit på något kontrakt för Disney. Att han skulle liksom göra massa Disney-filmer.
Ah.
Så han var involverad på något sätt då. Men det var ändå intressanta sista ord.
Ja, verkligen. Och ingen vet ju varför heller.
Nej, ingen vet varför.
Inte ens Kurt Russell.
Nej.
Kanske inte ens Disney heller.
Nej, kanske inte.
Nej.
Det var riktigt en sista rebus han lämnade.
Ja.
Han är ju med mycket under sin livstid, Walt Disney. Bland annat så släpptes ju filmen Snövit och de sju dvärgarna.
Mm.
Vet du när den släpptes?
Ja, 40-talet någon gång va?
Eller? 1937.
Ja, det är tidigt.
Ja, det är sinnessjukt då. Det är liksom innan andra världskriget.
Ja.
Så kunde man gå och se Snövit och de sju dvärgarna på bio.
Ja. Ja.
Otroligt tidigt. 1955 så öppnade han Disneyland i Kalifornien. Det första, eller den första nöjesparken.
Mm.
Och sen har det byggts vidare. Nu finns ju Disneyland och Disney World överallt i världen. Det största är ju Disney World i Orlando.
Ja, precis.
I Florida. Den öppnade 1971.
Mm.
Har varit stängd 3 gånger bara sen dess.
Alltså 3 dagar?
Mm.
Aha. Det är öppet på jul, nyår och allting.
Jajamän.
Jesus.
Första gångerna stängde, då var året 1999. Då var det orkanen Floyd som gjorde att man fick stänga parken.
Aha.
Mm. Sen så fick man även stänga den 2 år senare. Har du någon gissning om varför?
Ja, 9-11.
Jajamän. Då stängde man och tömde parken. De har ungefär 50 000 besökare där per dag. Det fick de ut på 30 minuter.
Det är bra jobbat.
Mm, det är bra jobbat.
Så, 30 minuter?
Mm, 30 minuter så var hela parken.
Du kommer ihåg när vi skulle åka från Friends Arena. Det var Guns N' Roses. Från Solna till Hägersten tog det ungefär 5 timmar på oss att komma ut. Det var inte så effektivt.
Nej, då fick vi promenera längs motvägarna för mig, du och jag.
Det fick vi göra typ.
Och sen fick man också stänga 2002. Då var det strömavbrott.
Det sista var inte lika stort, känner jag. Nej. Varför tömde de det för det för?
Precis.
Terrordåd, orkan, ja, jag förstår. Men strömavbrott, nej, vet du vad? Nu måste vi utrymma.
Precis.
Det är 9-11 all over again. Men Walt Disney, när dog han?
Han dog i sin lungcancer då, 1966.
Ja, då måste han ju hunnit med bra mycket under den tiden. Om han släppte Snövit 37 där.
Verkligen, han har ju gjort otroligt mycket då. Ja, nu är det ju självklart att det finns Disney World och sådär. Men jag tänker, det är ju också en stor grej att gå från... Jag har ju tecknad film, nu ska jag öppna en nöjespark.
Ja, det fanns väl ingenting innan dess, eller?
Nej, inga Disney-parker. Eller vad tänker
Nej,
du?
Men som nöjespark är så. Eller det fanns väl kanske Tivolis fanns det väl. Men inte som var så riktade mot en nisch med så figurer och grejer.
Nej, det tror jag inte. Han är ju definitivt störst i alla fall i sina parker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men Disney World, det är ju ända sedan barnsben jag ville besöka det, känner jag.
Ja, det är häftigt. Jag har varit där faktiskt i Florida för några år sedan. Ja, men det är otroligt fräckt liksom, hur de har lyckats bygga upp allt det här. Och det är så otroligt mycket besökare. Och då hade de ett ganska smart system, tycker jag. Vi kanske pratade om det här tidigare. Men det var att du köper ditt åkband och sen får du välja 3 attraktioner där du får gå före i kön.
Jaha!
Det får alla göra liksom. Så väljer man 3 stycken där man helst vill åka. Och då får man gå i den här snabba banan. Liksom.
En gång liksom.
Ja. Mm. Så kom vi dit och sen så hade jag läst lite kort på nätet innan. Och så liksom frågade jag runt någon anställd där. Då. Vilka är de 3 fräckaste? Liksom? Vilka är de 3 hetaste? Och då sa han, ja, vi har en helt ny berg- och dalbana. Snövit de 7 dvärgarna. Den är redan full. Trots att ni här 10 på morgonen så alla står redan i kö för den. Så den kan ni inte åka. Och sen var det typ Space Mountain, den här klassiska berg- och dalbanan där man åker helt i mörker med bara stjärnor runt omkring sig.
Wow, det låter ju skitcoolt.
Ja, den var fräckt. Ja. Man går in, sätter sig och så åker man iväg den här berg- och dalbanan. Helt kolsvart och så bara små, små stjärnor. Och sen så man vet aldrig hur den här vagnen ska svänga då.
Nej.
Så det ska simulera att vara i rymden.
Ja.
Vad fräck. Man var ju åksjuk något så in i bängen efter det.
Ja, jag förstår det. Riktigt,
ja, så valde vi våra och så åkte vi de där. Och så alla pratade om den här den nya berg- och dalbanan. 7 dvärgarna, 7 dvärgarna.
Ja.
Och vi kände att den måste vi åka också.
Ja.
Ja, så gick vi dit och då stod det liksom så här, ja, 2,5 timme kö.
Det är långt.
Det är långt. Och sen kommer vi tillbaka lite senare, så här, ja, 2,15. Och sen då kände vi, okej, men nu har vi åkt allting vi vill göra. Nu måste vi ta den här dvärgarna också.
Ja, ja. Ja.
Så vi bara, ja, det är bara, vi går och köper varsin cola och ställer oss i kön här då.
Ja.
varmt som in i bängen, hur lång kö som helst, hur mycket folk som helst, du vet ju det är att stå i en sån här kö, alla står och knör. Och sen så har man lite underhållning under vägen i kön, så att säga, någon tv-apparat och ditten datten, och man står och surfar på mobilen. Och så då äntligen är vi framme i den här då Berg-Dalbanan. Man bara yes, det här kommer bli fräckt liksom.
Ja, bästa av allting. Ja, liksom. Ja, helt förväntningarna är skyhöga.
Mm, lite så, det sista vi skulle göra också.
Byggt upp dem i 2 timmar och 15 minuter. Mm.
Hoppar in då i vagnen och sätter oss där. Och då börjar vi fundera på, är de inte lite så här osäkra? Liksom? För det är bara en liten enkel bom så här, som går över benen som man sitter i.
Aha.
Det är liksom inte som att man åker Helix på Liseberg, att man spänner fast sig med armstöd och säkerhetsbälten och sånt. Och så, jaha. Då tänker man, okej, men nu kommer det här bara skjuta iväg utan bara fasen här nu. Liksom. Så börjar det här tåget sakta tuffa iväg. Och sen så börjar det spelas upp lite videofilmer på de här sju små dvärgarna. Ser man det?
Sju dvärgarna.
De springer i alla fall runt i, liksom, på väggarna när man åker förbi med den här vagnen. Och sen så ökar den farten lite. Och sen så fortsätter det. Och sen så börjar jag titta lite mer runt omkring. Och då ser jag framför mig så sitter en pappa och en kanske 5-årig pojk. Då börjar jag ana oråd. Jag börjar förstå att vänta nu, det här berg-och-dalbanan kan ju inte vara något megadrag i.
Det är som kärlekstunneln med kanske.
Vi svänger runt hörnet, över en krön. Och sen så hör jag pappan säga, wasn't that awesome? Till sin son. Och då kommer ju paniken, för att nej, det är slut. Det är slut. Det är då plätten trillar ner. Det här är som nyckelpigan på Liseberg.
Ja.
Alltså som barntåget.
Ja.
Men det var så eftertraktat för att det var helt nybyggd.
Ja.
That's it, det var det enda.
Men du tänkte ingenting när du stod i kön att det var mycket barn?
Nej.
Nej.
Inte en tanke. Utan man står och tittar på mobilen och bara, det här blir kul liksom.
Ja. Kejsarens nya kläder.
Mm. Starkaste minnet från Disney World. Den här besvikelsen.
Okej, Stefan. Nu kommer min 5-poängsfråga. Är du redo?
Jajamän.
Härligt. Jag har satt upp ett musikklipp här och jag vill ha artisterna på de här 4 låtarna som är i det här klippet. Och jag vill även ha en röd tråd som är en person som jag söker.
Mm-hmm. Klurigt. Okej, ja, det här var klurigt. Jag känner att många av låtarna, eller några av dem i alla fall, det är sådana här som man känner igen. Men jag bara, jag kommer inte på vad de heter.
Uh-huh.
Men vi tar det från början då.
Mm.
Den första låten som var lite lugnare där, med gitarrspelandet, den känner jag ju väldigt tydligt igen. Men jag får inte riktigt fram någon bra gissning, men jag tror jag säger Bon Iver, säger man så.
Mm.
Eller Bon Iver.
Mm. Yes, helt rätt.
Oh, är det rätt?
Snyggt, ja.
Oj! Ja, det var en ren chansning. Mm. För jag har hört andra låtar. Skinny Love och så.
Ja, den är ju sjukt bra.
Ja, ja. Den känner jag. Ja,
bra artist. Bon Iver.
Bon Iver. Låt nummer 2, det var den här Manic Monday.
Mm.
Den har man hört tidigare också. Så låten heter ju Manic Monday, tänker jag.
Precis.
Vem är det som har gjort den där? Det är väl lite sån här one hit wonder.
Mm.
Men Ja, nej, så jag kan inte den. Så jag säger Dolly Parton då, för att säga någonting.
Mm. Det är fel.
Mm.
Bandet heter faktiskt The Bangles.
Ah, okej. Okay. Mm, nej, det här har jag inte kommit på.
Nej.
Nästa där, det var den här...
Hårdrockslåten.
Mm, ja. Precis.
Det är den svåraste, kan jag säga.
Ja, ingen bra gissning där heller.
Nej.
Men jag har inte hört den tidigare.
Nej.
Men om jag ska gissa på någonting så drar jag till med den här låten, eller det här bandet som Jared Leto är med i. För de har hört andra låtar med som låter lite så här. Och de heter 30 Seconds to Mars.
Ja, det är inte en helt dum gissning faktiskt. Det här är ett band som heter Deftones.
Deftones, okej. Okay. Ja. Ja, känner igen titeln men nog inte hört dem.
Nej.
Sista låten kunde jag. Det var Sinead O'Connor med Nothing Compares to You.
Yes, snyggt. Okej, okay, då har du alltså Bon Iver med låten Minnesota. Du har The Bangles med låten Manic Monday. Och du har Deftones med låten Prince. Och du har Sinead O'Connor med låten Nothing Compares to You. Vilken röd tråd finns det mellan de här låtarna? Och då har du alltså två av de här låtarna. Kan du hitta ledtrådar i själva titeln på låten?
Ja. Yeah.
Medan två låtarna måste du kolla mer bakgrunden på låten.
Då ska vi se. Låttitlarna, då har jag alltså Minnesota.
Yes.
Manic Monday.
Yes.
Prince.
Ja.
Och Nothing Compares to You.
Ja.
Okej, okay, då tänker jag så här. Du söker en person.
Mm.
Då tänker jag att den personen kanske är född i Minnesota.
Mm.
Deftones-låten heter Prince.
Yes.
Då tänker jag att Prince kanske har jobbat med den här personen.
Mm.
Eller att den här personen är en prince.
Mm.
Och sen hade vi Manic Monday. Då tänker jag att den här personen kanske har någonting att göra med den låten.
Mm.
Så. Och sen har vi Sinead O'Connor där, Nothing Compares to You. Och den låten har vi pratat om tidigare i podden. Och då tror jag att vi kanske pratar om vad den handlar om eller vad den betydde. Men det har jag glömt.
Ja, jag med.
Och det hade varit bra att känna till nu.
Ja. Nu är du väldigt nära, Stefan, kan jag säga det.
Svårt. Jag vet inte om jag kommer längre här. Men om man tänker att personen är född i Minnesota. Jag kan ju ingen som är född i Minnesota. Men det är Manic Monday. Jag vet inte. Men Prince där, tänker jag. Att den låttiteln, antingen är artisten Prince som har jobbat med någon. Eller så är Prince mer bokstavligt talat. Och då tänker jag att kanske skulle kunna vara Michael Jackson. För han som var Prince of Pop.
Mm.
Men då är den här låten då, Nothing Compares to You, som kanske handlar om en person eller en artist, faktiskt.
Mm.
Skulle det kunna vara Michael Jackson handlar om? Det borde ju kanske mer vara... Eller jag spontant känner att den låten kanske handlar om Elvis, jag vet inte. Men han var ju king of rock and roll och så blev Michael Jackson prince of pop. Kan Michael Jackson ha varit född i Minnesota?
Det känns sjukt otippat faktiskt om han är det.
Är han inte från Indiana? I'm going back to Indiana. Sjunger han ju i någon låt. När han var liten.
Ja.
Han var med i Jackson 5. Nej, jag tror inte att jag kommer så mycket längre. Det är ju... Det känns då ju... När du säger så att jag är väldigt nära att jag borde kunna knäcka det.
Jag tror du är närmare än du tror, faktiskt.
Jaha, okej. Okay, närmare än jag tror. Men då kanske det är så att den här låten... Nothing Compares to You handlar om Prince. Det kanske är ingen klocka nu, säger det. Purple Rain och allting. Och så kanske han har varit med och jobbat i den här Manic Monday, kommer från Minnesota. Och Deftones låten hette ju Prince. Ah, jag kommer nog inte närmare så. Jag säger Prince.
Rätt!
Oh!
Snyggt! Yes. Prince Roger Nelson, som han hette. Född i Minnesota. Och därav låter Minnesota med Bon Iver. The Bangles, Manic Monday. Den låten har Prince skrivit.
Jaha.
Mm. Och Deftones låten heter ju Prince. Den var ju så obvious, men jag var tvungen att slänga med den för att det skulle vara lite...
Ja, den var snäll.
Det var en poäng han, om man säger så.
Just det.
Och Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, den har han också skrivit.
Han har skrivit den?
Yes.
Okej,
jaha. Till sitt sidoprojekt som heter The Family.
Ja.
Om jag inte missminner mig här nu. Prince dog ju bara ett par år sedan. 57 år gammal. Drogöverdos i fentanyl. Jag vet inte om du vet så mycket om fentanyl, men det är en väldigt dödlig drog.
Mm.
Substitut för heroin, är det väl?
Används i smärtlindrande plåster bland annat.
Ja, precis. Mm. Och man kan dö av så lite som 3 mikrogram
om
du har det i kroppen. Prince hade, då han dog, 67,8 mikrogram i sin kropp. Så han hade ju ganska höga doser, minst sagt.
Vet man där om det var en överdos? Han var ett planerat självmord?
Nej, det vet man inte. Men man hittade honom i en hiss i hans hem.
Okej.
Okay. Så troligen så var det väl inte... Det var kanske inget ställe man... Vad vet jag? Men det känns inte som ett så här ställe man tar liv av sig i en hiss. Och en överdos kanske man gör i ett rum. Alltså man sitter ner och tar drogen. Eller vad vet jag?
Vi har ju pratat en del om Sinéad O'Connor tidigare.
Ja.
Hur har det gått för henne?
Ja, hon heter, idag heter hon ju Magda David.
Jaha.
Det är om sig.
Okay.
Hemlös.
Jaha.
Ja. Tampas med drogproblem.
Nej då.
Hon har ut en video. Jag vet inte om jag har sett den. Jag har inte sett den, så ni kanske visste det här. Men hon la ut någon video för... Ja, det är nog bara något år sedan. Då hon värdet fansen om lite hjälp här. Att hon sa att hon hade väldigt problem med mental ohälsa och drogproblem då och så. Och bodde på olika vandrarhem.
Nej då.
Ja visst. Men Prince i alla fall, han... kommer du ihåg att han döpte om sig ett tag?
The artist formerly, known as Prince.
Ja, yeah, the artist formerly known as Prince.
Just
så det. Refererar man ju till honom.
Mm.
Och det är väldigt kul. Alltså, dels ska man säga att varför döpte han om sig från Prince till the artist formerly known as Prince? Det är bara bökigare och det är samma namn i den långa meningen ju ändå som refererar till honom. Men... om man tänker ett steg längre så blir det ändå ett sätt för honom att gå ur boxen. Och döpte sig det var ett tecken som han döptes till.
Mm.
Jag vet inte om du har sett det. Han har ju gitarrer som ser ut som då. Som ser ut som typ ett kvinnomärke. Fast det har en pil längst ner.
Mm.
Och så har det som en typ båge under den här cirkeln som är högst upp.
Mm.
Och då var det tecknet som man skulle visa istället för hans namn. Och så referera till The Artist Formerly Known as Prince.
Just det.
Och jag tycker att det är väldigt roligt faktiskt. Mm. Att han gjorde det. För att det blir ju så skruvat.
Då kommer min fempoängsfråga här, Emil, och jag söker en person.
Mm.
På fempoängsnivån. Den här personen skulle spela skurken i filmen Green Hornet. Men personen hoppar av projektet när regissören inte tillät honom att använda en jamaikansk accent.
Vad fan? Jesus. Jamaikansk accent. Det här kan inte vara en seriös skådis. Det måste ju vara någon... typ Kanye West. Eller någon som...
Ja, just det.
...vart erbjuder roller. Då han säger, okej... Okay, och så är det stor som sinne kickar in. Ja, självklart. Jag kan ställa upp och spela din film om jag får köra i amerikanska accent.
Det blir rasta, man.
Nej, det blir inget. Okej, det blir inget. Ja. Men The Green Hornet, det är väl en sån här film om någon superhjälte slash komedi, va? Eller
ja,
någonting?
Ja, stämmer bra.
Jag har inte sett den, men okej, okay, jag får ta nästa nivå på en gång, känner jag.
Mm.
Jag kan inte ta på den här jamaikanska dialekten i alla fall, men ja, nu vet jag i alla fall att det är en skådis.
4 poäng. Den här personen har varit gift med samma kvinna som Michael Jackson.
Vem har han varit gift med då? MJ?
Mm.
MJ?
Mm.
Någon som bara poppar upp huvudet på mig så här, som inte rimligtvis kan vara... Rätt person är Priscilla Presley. Den enda andra personen jag vet som hon också har gift med, det är Elvis Presley. Och det är fan inte han som kommer och ska dra någon jamaikansk accent i The Green Hornet.
Just det, Elvis anballade ju lite på sista dagarna.
Två aspekter som får det här att inte stämma överens. Att det skulle vara Priscilla Presley. Jag får gå vidare på 3 poängar.
Okej, okay, på 3 poäng. Personen jag söker heter egentligen Nicolas Coppola, men bytte namn för att hans motspelare var taskiga mot honom. För att han var släkt med Francis Ford Coppola.
Ja, precis. En släkt inte Coppola. Regissör. Regisserar bland annat Apocalypse Now.
Ja.
Nej, vem kan det här vara? Jag får ta nästa nivå. 2-poängsnivån.
På 2 poäng. För att stå ut från sina kända släktingar så valde den här personen namnet Cage efter superhjälten Luke Cage.
Okej, men du sa ju att han heter Nicolas Coppola och så säger att han heter Cage. Då måste det vara Nicolas Cage, jag kan inte tänka mig något annat. Och nu när jag tänker efter också, det känns som att han har någon sån här craziness över sig. Så han skulle kunna dra den där jamaikanska... jamaikanska accentgrejen för regissören. Jag tror han har det historiskt vansinne. Jag gissar på Nicolas Cage.
Ja, jag läser en poäng också.
Mm.
På en poäng så hade ledtråden varit att den här personen har varit med i filmer som Con Air,
ja.
Face Off och Gone in 60 Seconds. Personen jag sagt var Nicolas Cage.
Yes.
Helt rätt. Snyggt jobbat. Personen han var gift med, Lisa Marie Presley.
Jaha, var det det?
Ja, Elvis dotter.
Ja!
Och hon har också varit gift med Michael Jackson.
Det var därför... Ja, Priscilla dök upp i mitt huvud av någon jävla anledning. Men ja, ja, ja.
Just det. Och Priscilla Presley är väl då Lisa Maries mamma, som du sa, va?
Ja,
just
precis.
Mm. Nej, utan det är dottern där. Har du någon relation till Nicolas Cage?
Ja, inte förutom Con Air. Och typ The Rock, som jag såg när jag var... Alltså att jag sett de filmerna och tyckte att de var bra.
Mm.
Och även, vad heter den? Leaving Las Vegas, va? När han ska åka och supa ihjäl sig i Vegas.
Det kan stämma, ja.
En av de mörkare filmerna. En av de bättre, tror jag.
Just det. Man ser inte så mycket biofilmer nu för tiden. Men han sprutar ju ut filmer. Han gör 2 per år, men alla går ju direkt till... Ja, vad säger man? DVD.
Och alla har en amerikansk accent på.
Det är enda villkoret. Alltså det är gratis om ni kan få köra din amerikanska accent. Men faktiskt, i oktober 2013 så vann han det prestigefyllda priset Best Global Actor in Motion Pictures. Alltså bäst i hela världen.
Jaha.
I Kina så vann han det här priset då.
Okej. Okay.
På Huading Awards. Tog sin namn efter superhjälten Luke Cage, som jag tror har en serie på Netflix nu. I alla fall en av de här superhjältarna. Extremt superhjälteintresserad. Och hans son heter Kal-El. Efter...
Jag inte en aning.
Stålmannens riktiga namn.
Jaha, det kunde inte jag.
Från hans hemplanet.
Aj, aj, aj.
Så heter han Kal-El.
Mm.
Så det heter hans son där. Och som jag nämnde där så ser vi ju inte Nicolas Cage särskilt mycket i biofilmer nu för tiden. Men han gör ju fortfarande otroligt mycket film.
Ja.
En av anledningarna till det, ja, såklart gillar han att vara skådespelare. Men många av de här filmerna är ju minst sagt B-betonade nu för tiden.
Ja.
Men han är en otrolig shopaholic.
Aha.
Så många liksom spekulerar det att han måste göra 2 filmer per år bara för att betala av liksom sina skulder och allt han köper.
Vilken misär. Ja.
Lite av sakerna han har köpt då. Han har ju tjänat otroligt mycket, men som det alltid blir i sådana här fall känns det som skatteskulder och så vidare. Ja. Bland annat har han bränt sina pengar på ett slott i England, ett slott i Tyskland, 1-2 öar i Bahamas.
Det är ingen dålig shoppingrunda han har varit ute på, eller?
En handfull yachtbåtar. Han har över 40 bilar och motorcyklar. Och det inkluderar bland annat en $450,000 Lamborghini som han köpte från Shan av Iran.
Ja.
Ett par kobror som husdjur, såklart.
Ja, vad annars?
Och vi nämnde hans serietidningsintresse där. Han har alltså en samling med serietidningar som är värd flera miljoner dollar.
Det är bara första utgåvor hela vägen?
Bland annat första utgåva av Stålmannen.
Jaha, den är väl ovärderlig, kan jag tänka mig.
Ja, det är i alla fall.
Ja, ja, ja.
Och sen så kämpade han mot Leonardo DiCaprio faktiskt i en budgivning om en Tyrannosaurus rex-skalle som var 67 miljoner år gammal.
Ja.
Men den här budgivningen vann då av Nicolas Cage och han köpte den för $270,000.
Oh, men det kan befoga mer än att ha 3 slott, eller vad det var.
Mm. Tyvärr var den här skallen stulen då, så han var tvungen att lämna tillbaka den till mongoliska myndigheter.
Ja, ah, men alltså, jag kan inte släppa första ledtråden här med i amerikanska accenten. Alltså, varför ställer det krav för? Jag kan inte liksom greppa det. Vad kan anledningen vara till att man ställer det liksom kravet?
Bra fråga, särskilt eftersom det känns som att hans karriär då var på väg neråt. Han var ju extremt stor ett tag. Han var jättestor.
Mm.
Och sen tror jag det vände där när han gjorde den här filmen Ghost Rider, när han var något skelett som körde motorcykel.
Visst ja!
Och sen efter det så var han liksom... Då fick han inte så mycket erbjudanden. Men han var liksom tvungen att dra in pengar. Så då hoppade han på liksom skitfilm efter skitfilm. Och nu ligger han liksom i det här träsket och kör då. Men enligt vad jag läser mig till så verkar han nöjd med det liksom.
Ja, men han vill ändå ha liksom en amerikansk accent på den här. Jag kan inte förstå. Han kanske såg någonting som en vision som inte... regissören såg då att det skulle vara amerikansk accent och verkligen så här ville ha sin konstnärliga ådra igenom liksom.
Han kanske såg att det var där Oscars statyetten fanns inom räckhåll. Den, ja, den som fattades var den här jamaikanska accenten.
Ja. Vi har oss kvar i filmindustrin, Stefan. Jag undrar, vem är den mest realistiska psykopaten på film? Och jag kan dra några egenskaper som en psykopat har.
Ja.
Så det blir tydligare.
Mm.
De har förhöjd självuppfattning. De har behovet av spänning. De är patologiska lögnare.
Mm.
De är väldigt manipulativa.
Mm.
De saknar ånger och skuldkänslor. Och de saknar empatisk förmåga, bland annat.
Ja, det jag tänker på spontant, bara man hör ordet psykopat, och jag tror många med mig, och film, så tänker man på Hannibal.
Hannibal Lecter.
Precis, mm, som vi har pratat om tidigare i podden för bara några avsnitt sedan.
Mm.
Spelas av Anthony Hopkins.
Yes.
Han är liksom första go-to-psykopaten, skulle jag säga.
Mm.
Jag läste förresten varför Anthony Hopkins inte skriver brev längre häromdagen.
Jaha.
Han såg nämligen Breaking Bad här för några år sedan. När hela serien var klar, så att säga, så bara sträckhåll han den.
Mm.
Då var han så imponerad av Bryan Cranstons skådespelarinsatser,
uh-huh,
som Walter White i den serien. Så han skrev ett brev till Walter White och så skrev han att du är den bästa skådespelaren jag har sett. Det här var en fantastisk upplevelse. Super, super acting liksom. Skickade det till han. Och då på något sätt så fick det här brevet spridning på social media.
Uh-huh.
Jag tror att det satt upp i någon trailer så här, och någon fotade och la ut det. Och det tyckte inte Anthony Hopkins var så kul.
Nej, det förstår jag.
Så han har uttalat sig om det och att han var väldigt besviken och det var tråkigt och sådär. Ja, så nu skriver han aldrig sådana här brev till skådespelarkollegor längre. Tråkigt.
Ja, väldigt tråkigt.
Ja.
Men fatta vilken grej att få ett sånt brev av Anthony Hopkins.
Mm.
Du är en av de bästa skådespelarna jag någonsin har sett liksom.
Faktiskt.
Snacka om bra betyg.
Verkligen. Så jag tänker på Hannibal där, men jag tänker att det där är nog inte en psykopat som är särskilt realistiskt utan mer framställd på film. Om vi nu skulle ha den som är mest lik de här dragen som du pratade om tidigare.
Ja.
Jag tänker också på Norman Bates från filmen Psycho 1960. Mm. Spoiler alert på en 50 år gammal film. Men han, efter 50 år då tycker jag då.
Då är det helt okej.
Ja, då är det okej. Då borde man kanske inte ens säga spoiler alert. Men han bor ju då i ett hus med sin mamma som ju då är ett skelett.
Ja.
Och sådär. Det tror jag inte heller är supervanligt. Jag tänker också på gänget från Clockwork Orange. De här som sminkar upp sig och ut och misshandlar folk och sådär.
Mm.
Det känns ändå som att de saknar empati, lite grandios självbild och bara tar för sig liksom. Att de dragen är ändå liksom mänskliga så. Sen tänker jag lite, om vi ska få in lite kvinnligt perspektiv på det också. Då tänker jag på den här filmen Gone Girl.
Mm.
Med Ben Affleck,
ja,
som gick för några år sedan. Den är ju nyare, så den ska jag inte spoila så mycket. Men där är en kvinnlig person som man skulle kunna säga är psykopat.
Ja, det tror jag verkligen man skulle kunna säga.
Mm. Så jag tänker på henne. Jag tänker också på filmen Seven. Kevin Spacey spelar psykopat som terroriserar Brad Pitt och Morgan Freeman, va?
Ja.
Mm.
Står den så fortfarande, den filmen?
Jag tror det.
Ja, den ska nog revidera, tror jag.
Mm. Väldigt bra. Men jag tänker också på tv-serien Dexter.
Mm.
Jag vet inte om du har sett den.
Jag har sett den.
Där i säsong 4 kanske, så möter ju Dexter en person som kallas för Trinity Killer.
Ja.
Och det är en person då som har ett väldigt välstädat yttre. Men i hemlighet då terroriserar sin familj och på nätterna ut och mördar folk. Jag tänker att den är ganska lik det här du sa, i och med det att de patologiska lögnare, grandios självbild, och så tänker jag att många då kanske ändå har en familj,
mm,
psykopat, som ser väldigt städad ut utifrån.
Mm.
Men för de inne i familjen, frun och barna, så är det ett helvete.
Ja.
Men det är ingen som kan ana detta utifrån. Så det tänker jag är en ganska snarlik situation för de psykopater vi faktiskt har ute i samhället.
Mm.
Jag läste förresten någon artikel om psykopater. Jag vet inte om det är någon så här klinisk diagnos man sätter och så, men ja, folk som har psykopatiska drag eller sådär. Vad man ska göra om man hamnar med en sån.
Ja.
Och då var det var någon psykolog som uttalade sig eller liknande. Och de sa att det enda man kan göra det är att liksom fly fältet.
Ja, undvik.
Ja, undvik. Ja. För de spelar inte på samma spelplan som vi.
Nej.
Just det här som du sa, att de patologiska lögnerna kan ljuga om precis vad som helst. Allt för att få sin vilja igenom. Liksom.
Ja. Mm. Läskigt.
Mm, verkligen. Mm. Ja, det är väl de filmpsykopaterna och tv-psykopaterna kommer på.
Det är bara film jag är ute efter. Det är inte någon tv-serie.
Nej, det är
de
inte.
De har inte liksom undersökt några serier.
Okej.
Okay. Så det är inte Trinity Killer, kan jag säga på en gång.
Okej, okay. Det var den jag hade tänkt landa i här då. Men vad har vi mer då? Vi har på film, vi har American Psycho också.
Mm.
Bateman heter han väl. Och det skulle ju också kunna vara en person som man skulle kunna ta. För han är ju då också kanske grandios självbild. Även om jag för mig att han hade mycket ångest och sådär. Men inga känslor liksom. Men då, jag tänker nog ändå att ska vi köra på Clockwork Orange? För det är personer utan någon som helst eftertanke. Även om det var länge sedan jag såg den filmen nu. Så för mig att de bryr sig inte, utan de kör sitt race. Ingen ånger.
Ja, det är faktiskt en bra gissning. Kan jag inte heller uttala om riktigt heller kanske, som jag inte är någon professor och undersökt på 400 filmerna. Men det känns en bra gissning, Clockwork Orange. Men det är nämligen figuren Anton Chigurh i No Country for Old Men, som spelas av Javier Bardem.
Ja, otroligt bra film.
Väldigt bra. Och ni som kanske inte kan sätta er riktigt in i vem den här personen är, så kanske ni känner igen honom på hans sätt att döda folk. Då han sätter en kolsyrepatron eller någon form av högluft som han liksom trycker av mot pannan på personen som han mördar.
Mm.
Och det här kom fram till 2014 då den belgiska professorn i psykiatri Samuel Lichtet ville veta vilken som var den mest realistiska filmpsykopaten.
Okej, han ville ha lite ledigt från jobbet och ligga och kolla filmet tag.
Japp, studerade, ja, jag vet inte om det var så mycket ledigt, för han studerade 400 filmer gjorde han.
Ja.
Det är ganska, då blir det inte så kul efter ett tag tror jag.
Långledigt.
Ja, långledigt. Och anledningen till att han valde Anton Chigurh då, som den mest realistiska psykopaten, det var att han totalt saknade empati och några som helst mänskliga känslor. Liksom.
Mm.
Och på andra plats har vi Hans Beckert i filmen M. En tysk film från 1931.
Okej, okay, inte sett.
Nej, det handlar om en som mördar barn och sätter skräck i en hel stad faktiskt.
Jaha, usch.
Mm. Och på tredje plats har vi Henry Lee Lucas i filmen Henry, Portrait of a Serial Killer.
Jaha,
Den är från 1990 och baserad på seriemördaren Henry Lee Lucas, som dömd för att ha mördat 11 stycken i USA. Men erkänt upp till 600 mord, gjorde han.
Ja, okej. Okay. Ja. Det kan väl inte stämma?
Nej, för. På ISK framtid, vänta det här, det är väldigt många mord. Det är 600 mord.
Mm.
Och han vill bli den värsta någonsin.
Mm, just det. Lite Thomas Quick, fast i USA då.
Ja, precis. Men ändå, 11 mord. Och ja, sitter inne på livstid nu. Och de mest orealistiska, de har du nämnt redan.
Hannibal.
Hannibal är med där.
Så där ja.
Och vi har Norman Bates. Och vi har Gordon Gekko från Wall Street.
Ja, just det.
Och vi har Patrick Bateman, American Psycho.
Ja.
Om vi tar till exempel Norman Bates.
Mm. Från Psycho.
Ja, som man tänker är en psykopat i filmvärlden liksom.
Mm.
Filmen heter ju Psycho.
Ja, just det.
Ja, precis. Så. Det kanske inte är så konstigt att bara relatera till det. Men han är ju mer liksom, vad säger man? Han ser ju mer, alltså han är ju vad säger man? När man lever i en helt annan värld.
Schizofren.
Ja, han är mer schizofren. Han, men nu är jag också spoiler, för han pratar ju med sin mamma när han bor i henne. Yes, mother. Han pratar i andra rum och pratar med henne.
Mm.
Och så vidare. Och då är man ju inte psykopat, utan då är man liksom mentalt sjuk på ett annat plan.
Mm.
Så det är intressant att de som man klockrent tänker på direkt än, de är de mest orealistiska psykopaterna.
Just det.
Mm. Och därmed dagens avsnitt slut, Stefan. Sluta 4-2 till dig. Härligt jobbat.
Detsamma.
Nu tycker jag att vi raskar upp på terrassen här uppe på Comfort Hotel och tar en till bärs.
Det tycker jag vi gör rätt i.
Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej, hej.
Covers me. Can you mind?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.